Heja Framtiden sänder idag igen från SIME Conference på Epicenter i Stockholm. Sime.nu om du vill veta mer om detta. Nu sitter jag här i poddbåset tillsammans med Charlie Caper. Välkommen hit.
Tjena, tack så mycket.
Det är inte ofta jag har magiker med i podden, men det kan vara första gången. Magiker, robotprogrammerare och AI-nörd.
Ja, det är en ganska bra beskrivning.
Men jag missade ditt framträdande här i morse. Vad är det du pratar om sen idag?
Idag pratade jag mycket om AI. Vad vi är, vad som händer inom olika fält av AI. Och så pratade jag om typ hur man promptar large language models bäst. Vilket jag håller på väldigt mycket med som i mitt jobb på Ferret Robotics.
Kan vi ta det lite från början då? Hur kom du in på den magiska biten av din karriär?
Kort så, jag började när jag var liten. Som nästan alla trollkar. Man började när man är 8 år gammal. Och sen flyttade jag till London och jobbade som programmerare. Som gjorde spel ett kort tag. Gjorde spel till filmers hemsidor. Så jag gjorde spel till Shrek 2 och Van Helsing och The Hulk. Vilket placerade lite i tid mer än 20 år sedan. Efter ett tag där så såg jag upp mig och blev gatuartist. Jag började jobba som trollkar och leva på pengar för att glömma min hatt. Efter ett tag av det så snöade jag in en massa på teknik igen och började programmera och började bygga robotar. Då slutade med att jag gjorde en show, en föreställning som turnerade runt med 15 robotar i, som jag styrde från scenen via trådlösa protokoll som jag skrev själv. Och sen kom covid och då hade jag haft en lång relation med Ferret, för jag hade använt Ferret i mina föreställningar bland annat. Så då började jag jobba där. Jag var liksom någon sorts Ferret power user. Och så började jag jobba där och har gjort det väldigt mycket sedan dess. Och vi håller på väldigt mycket med typ conversational AI. Mm. Så att det har blivit extremt relevant.
Okej, då förstår jag kopplingen mellan det du gör. Och du kan alltså använda AI och robotik i dina föreställningar som magiker också?
Absolut, jag har använt mycket robotar i mina föreställningar. Men jag skulle säga att mitt AI-intresse just nu handlar mer om AI generellt. Och mycket att använda AI för liksom konversationella saker. Conversational AI. Och mitt tal idag handlade bara om AI faktiskt. Det var inget trolleri, det var rent om AI.
För du drog någon litet trick, vet jag, på AI-lunchen som vi var på för några veckor sedan.
Ja, just det. Ja, det gjorde jag. Det var
spontant korttrick, tror jag.
Ja, men det ser ut, men det kanske kommer bli ett sånt senare idag också.
Men ser du att den här typen av teknologi är någonting som det här underhållningsshowfältet kan använda sig av på olika sätt?
Absolut. Och jag använder mig inte så jättemycket av AI i mina föreställningar. Jag gjorde en föreställning, den föreställningen jag gjorde var om AI. Men jag använde inte så mycket faktisk AI i den. Den skapades ju också faktiskt med början 2016 kanske. Så att den är ju lite... Large language models fanns inte riktigt på den tiden. Nu skulle jag kunna bygga det, men nu är mitt intresse så mycket det faktiska AI. Så jag lägger all tid på att liksom göra mer praktiska applikationer kanske än trolleriföreställningar.
Och hur jobbar du på Ferret då? Alltså, kan du berätta lite om hur de utvecklar robotar? För det är ju ett ganska spännande svenskt bolag egentligen.
Det är väldigt spännande och väldigt kul ställe att jobba på. Alltså, halvstort företag kan man säga, men väldigt ledande faktiskt i världen på det vi gör. Alltså, vi försöker bygga en robot som man kan prata med på samma sätt som man skulle prata med en människa. I princip. Så den behöver en väldig känsla för vad som pågår runt omkring den. Med hjälp av liksom computer vision och att kunna höra när någon pratar och vem som pratar. Och det kan stå tre personer framför den och prata med den. Den kan liksom separera dem och förstå vem som är vad och sådär. Men de senaste åren så har jag jobbat väldigt mycket med prompta large language models. Sen GPT-3 kom typ, så har jag hållit på mycket med det.
Och är de här konversationsrobotarna baserade på GPT-modellerna?
Det är både och. Vi har del... När jag började jobba där så hade vi vårt eget system. Väldigt mycket. Och det finns kvar fortfarande. Som är ett väldigt bra state chart-system. Intens och sådär. Mer traditionellt liksom. Lite som dialogue flow var. Men nu går vi över mer och mer till använda large language models. Men det finns ett värde också i att kombinera dem. Att behålla delar av det gamla och sådär. Mm.
Vad är den stora utmaningen? Att få språket att bli naturligt? Eller är det att följa upp följdfrågor och konversationer?
Nu löser ju large language models det ganska bra. Alltså. Det var det förr. Alltså, och för 2 år sedan så var det stora problemet att man kunde skriva ganska funktionella, bra interaktioner på väldigt snäva domäner. Men så fort någon sa någonting utanför det så gick det liksom åt pipan. Då var det mycket liksom, I don't understand, I don't understand, I don't understand. Och nu spelar det ingen roll om någon kommer in och börjar prata om vädret. För då kan roboten svara liksom artigt om det och sen kan den gå tillbaka till det som den liksom syftet med interaktionen.
Och var används de här robotarna främst?
Det är väldigt olika. Historiskt sett så har våra kunder varit väldigt mycket liksom universitet och forskare och innovationsavdelningar på stora företag. Men det börjar verkligen vända. Det känns som att den här nya liksom AI-revolutionen som kommer har verkligen gjort att de funkar och använder praktiskt i väldigt många sammanhang. Så nu skulle jag säga att användningsområden är typ nästan allt.
Men om du drar ut linjerna, ser du att vi kommer ha en sån typ av assistentrobot i hemmet som faktiskt gör både fysiska och löser så att säga teoretiska problem?
Det tror jag absolut. Sen är vår robot, jag ser den inte så mycket som något man har i hemmet. Jag ser den mer som någon sorts så här public facing interface på olika ställen. Liksom. Jag ser den som någon sorts, och det finns nog andra företag som ser den på andra sätt, men jag ser den som något som, där den mycket kommer att vara på en plats och veta allting om den platsen. Så du kommer in på en tågstation så vet den allting om området runt omkring och allting om tågstationen och allting om när tåg går och var de går ifrån. Och du kommer in på ett museum så vet den allting om alla konstverk på hela museet och kanske lite om restaurangerna runt omkring. Så att den blir liksom någon sorts...
Mer kundservice i början.
Ja, kundservice men också information liksom. Man skulle kunna, jag har en robot på ett bibliotek här i Stockholm som heter 1013 som barn kan prata med en böcker. Mm. Och det finns ju barn som använder den för att få hjälp med läxorna idag. Vilket är helt galet. Mm.
Fantastiskt. Okej, så det kommer dröja ett tag innan vi ser dem i hemmet och då kanske de måste vara ännu mer generella då i sin applikation.
Det finns absolut ett värde för de här personliga assistenterna. Och det är mycket möjligt att det kommer att vara de här liksom typ Google Home-liknande apparaterna som växer in och blir det. Jag skulle gissa det. Och att din assistent, när du är hemma så kanske den är inbyggd i någon sorts robot. Det finns mycket forskning som visar att det är mycket bättre att interagera med robotar än med en puck. Liksom. För om någon pratar så uppfattar man orden de säger mycket tydligare om man ser läpparna röra sig till exempel. Så allting blir tydligare. Det finns väldigt mycket nyanser som kan läggas till genom olika ansiktsuttryck. Och det finns väldigt mycket i liksom turtagning när man pratar. Vem som pratar när och vem som lyssnar när och sådär. Som vi intuitivt löser genom olika liksom kroppsspråksfunktioner. Och när man tappar dem så blir interaktionen ganska hackig. Så det finns väldigt mycket som säger att det är bättre med robotar. Så de där puckarna kommer att utvecklas till vara någon sorts robotar. Men jag skulle gissa att vi kommer få någon sorts personliga AI-assistent som följer efter oss. När du är hemma så är den i roboten. När du går ut ur hemmet så är den i din telefon. Också. Och den vet mycket. Den vet alla information om dig själv som du vill dela med den, inklusive alla meddelanden och alla e-mails och alla din kalender och allt sånt där.
Ja, men jag tror också det att motsvarande Siri blir 1000 gånger smartare och faktiskt finns överallt där jag vill att hon ska vara, så att säga.
Det är ju nästan möjligt idag med typ Samantha från filmen Her, som hon var i första halvan av filmen. Det är typ möjligt nu. Det är bara det att det är jobbigt att bygga det, men de tekniska möjligheterna är nästan där.
Jag brukar fundera på det här med mänsklig kreativitet och kontra AI. Tror du att den mänskliga kreativiteten och det mänskliga hantverket, alltså det som du håller på med och med föreställningar och shower och så här, tror att det kommer öka ännu mer i världen när allt kan liksom automatiseras och digitaliseras?
Kanske, men jag tror på sätt och vis det kommer vara samma som det är nu. Och det kommer alltid att värderas, det här hantverket. På samma sätt som vi nu värderar en handgjord vas högre än en som är gjord av en fabrik. Även om kanske den vasen som är gjord av fabriken på många sätt funktionellt är bättre. Och vi kommer alltid att betala mer pengar för en målning som är helt målad av en människa än en som är gjord av en AI och av en maskin. Kanske de första målningar som säljs som är gjord av en AI och målad av en robot kommer att vara högre värderade tillfälligt. Men på sikt så jag tror inte, det kommer alltid finnas utrymme för mänskligt hantverk.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Det är egentligen inte så himla svår fråga, tror jag. Det är bara, jag skulle säga liksom kindness. Att vara snäll mot folk. Och att försöka ha lite compassion. Och tänka att alla har någon anledning till varför de tänker som de tänker och gör som de gör. Förstår man det och kan vara lite liksom compassionate med folk, så kommer världen väldigt långt, tror jag. Tänka lite mindre svartvitt och försöka vara lite öppen. Åtminstone för förståelsen att de har gått i sina skor och de har hamnat där de är på grund av anledningar som man kanske själv inte förstår.
Det som Emma Stenström pratade om igår, med bubbelhoppa.
Jag missade det talet, men det låter, jag har läst om det, det låter enormt värdefullt liksom.
Om man vill bli magiker, hur går man tillväga idag? Vem ska man följa?
Jag lärde mig magi från böcker jag hittade på Malmö stadsbibliotek. Så jag är kanske fel. Jag skulle anta att det är bäst att lära sig från liksom YouTube och filmer och sådär nu idag. Och, liksom, och bli inspirerad. Man kan ju hitta väldigt bra saker på internet liksom.
Så det är ingen så här husgud som är pedagogisk och bra?
Nej, inte riktigt. Det finns en som heter Michael Ammar som gjorde ganska lätt att lära sig från videos för 20 år sedan. Och de finns fortfarande kvar. De är ganska bra att lära sig från. Mm. Ja, men det finns kanske bättre grejer nu. Jag vet inte. Jag har inte liksom följt det så mycket.
Det känns som att det är många så här street magicians på Instagram och TikTok. Och så här. Och då vet man aldrig riktigt vad som är skicklighet och vad som är liksom effekter.
Nej, det är väldigt, det vet jag inte ibland heller om de där. Och jag är inte så himla mycket på social media, så jag har liksom ganska lite koll på vad som händer. Jag är lite, det är konstigt att vara så här total AI-entusiast och älska elektronik och sitta och löda och bygga robotar, men jag är, när det kommer till liksom social media, så är jag väldigt mycket en luddite.
Ja, krossa dem. Har du några bra boktips eller poddtips?
Boktips. Just nu håller jag på att läsa en sci-fi-bok som heter Children of Time, som är väldigt bra. Den kan jag rekommendera, tror jag. Den är fin. Men det andra sidan jag säger den, det är bara att det är den jag är halvvägs igenom just nu. Så den kommer upp i huvudet. Poddar, jag gillar ganska mycket så här diskussionspoddar, skulle jag säga. Men det finns en om AI, vad heter den? Jag kan kolla min telefon här. Den heter, som är ganska bra, som heter Last Week in AI. Det är två som faktiskt har lite AI-cred. Liksom. De har PhDs på något sätt, och som bara berättar vad som har hänt den senaste veckan i AI-fältet. Mm. Och de har en djup förståelse. Liksom. De ser ganska smarta saker om de här nya grejerna som kommer. Så. Mm.
Coolt. Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
Andrej Karpathy. Kanske en OpenAI-person, en av de ledande AI-forskarna i världen, kanske. Det skulle vara ett intressant, kanske svårt att få tag på. Ja, det skulle jag vilja ha. Eller Mira Moratti, som är CTO för OpenAI, skulle jag också vilja ha en intervju med.
Just det, som var vd i 24 timmar.
Interim vd i 48 timmar.
Typiskt. När äntligen fick en kvinnlig AI-chef så försvann hon direkt.
Ja, fast hon det verkar ju luta ut att hon blev kickad för att hon faktiskt var på Sam Altman-teamet.
Ja, just det.
Hon är inte försvunnen.
Nej, det är sant, det är sant. Caper, är det taget eller är det riktigt namn?
Det är taget när jag började jobba på engelska. Jag jobbar nästan bara utomlands som tolkar. Och när jag började jobba på engelska för 25 år sedan, då visade det sig att Kalle inte funkade så himla bra. Så då översatte jag Kalle chokladfabriken baklänges och blev Charlie. Och sen var jag tvungen att hitta på ett efternamn, så tänkte jag, men det är en bra alliteration. Och så, ja.
Och Cape då med någon slags mantel? Eller?
Ja, Caper är snarare... Det betyder tre saker. Krapis som man lägger på pizza kanske. En kupp kan också betyda. Och det är också ett sånt litet skutt där man hoppar upp och slår ihop klackarna. Det är också en caper. Så ja, det var bra.
Litet skutt. Jag ser framför mig. Ja, vad gulligt. Perfekt. Hur kommer man i kontakt med dig då? Finns du på nätet trots att du hatar sociala medier?
Jag finns lite på Facebook och Instagram. Men jag postar nästan bara om jag gör en föreställning så här. Och då skickar jag ut 4 poster, sen gör jag ingenting på 3 månader. Och jag tittar inte riktigt, men med meddelanden kan man ju skicka och sådär.
Men har du en hemsida där man kan boka det?
Jag har en hemsida, charlecaper.com. Fast den är, trots att jag kan programmera, så är den, har den blivit uppdaterad på ganska många år.
Skomakarens barn, eller vad säger man?
Ja, precis. Det verkar inte behövas. Jag får jobb, jag har det ganska kul. Liksom, så.
Ja, det låter som att du har ett kul liv. Tack snälla Charlie Caper för att du kom till Heja Framtiden. Kolla in då Furhat Robotics som man vill veta mer om vad du jobbar med på dagarna.
Ja, tack så mycket Christian. Och ja, kolla in Furhat för det är en jäkligt spännande produkt. Och när som helst nu så kommer den att bara komma ut i världen. På riktigt, man kommer att se den ute på faktiska platser i, över hela världen tror jag. Så det är väldigt spännande.
Häftigt. Vi sänder här från Epicenter och Sime Conference, Sime.nu i Stockholm. Jag heter Christian von Essen. Kolla in hejaframtiden.se för alla avsnitt, intervjupersoner, böcker på Lilla Bokförlaget, Heja Framtiden förlag, nyhetsbrev på Substack, föreläsningar, partnerskap, sponsorskap och så vidare. Tack för att du lyssnar på Heja Framtiden.